Jag läser ifrån första Korintierbrevet kapitel 15, vers 12-21. Men om det nu förkunnats att Kristus har uppstått ifrån de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse ifrån de döda? Och om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som man inte kan ha uppväckt om det inte är sant att de döda uppstår. Ty om inte de döda uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om inte Kristus har uppstått, då är er tro meningslöst och ni är kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus, då är också de förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Paulus skriver: men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Uppståndelsen är hela skillnaden. Förra helgen så hade vi 19 barn på Östgötagården på ett barnläger. Det var jag, Sofia Lindblom, som gick iväg med söndagsskolan, och David Källgren som är framme och spelar sax och rattar ljudet tillsammans med några fler. Så hade vi med 19 barn ifrån Brokyrkan. Det var ett läger på 3 dagar. På lördagen där så var temat julen, så vi käkade julskum och drack julmust. Sjung julsånger, hade det gött. Och sen på söndagen så var temat påsk. Och då firade vi påsk tillsammans, då åt vi påskkaniner, ni vet de här skumkaninerna, och drack påskmust. Och sen på måndagen så var det pingst. Och då käkade vi räserbilar, ni vet de här röda räserbilarna som liksom för hur, när anden kommer över lärjungen, de får fart att åka ut i världen. Så där fick vi dela evangeliet i tre nyckelpunkter då under Jesu tid som människa ibland oss. Och vi fick prata om varför vi firar de här högtiderna. Fantastiskt. Och idag, nu firar vi påsk. Och frågan är varför vi firar påsk. Varför firar vi påsk? Varför dör Jesus? Varför är det kärnan i kristen tro? Dog Jesus för att Gud ska veta vad lidande är? Är det därför Gud dör? Är det för att Gud ska få uppleva hur det är att känna sig övergiven av Gud? Är det därför Gud blir människa och dör? Är det för att vissa profetior måste bli uppfyllda? Är det därför Gud som människa dör? Eller är det för att Gud är skyldig Satan ett offer? Och att han betalar den här skulden genom att döda Jesus. Paulus skriver: men om Kristus inte har uppstått, då är eran tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Det viktiga för Paulus, det är uppståndelsen. Det är Jesu uppståndelse som är det avgörande. När Gud ser på världen, när han ser allt det fina, skapelsen, våren som slår ut, så ser han också det svåra. Människor som sårar varandra, skadar varandra, som glömmer att ta hand om varandra. Bibelns berättelse är att ondskan och döden beror på människor. Människorna har öppnat upp tillvaron för mörker och lidande och död. Någon är snäll mot mig och ändå så gör jag någonting dumt tillbaka. Alltså det här mänskliga tillståndet av mörker och ondska. Som vi inte riktigt vet varför det blir som det blir, men hela tiden så blir det fel. Och Bibelns berättelse är, ja men det är människans fel. Det är människorna som öppnar upp tillvaron för ondska. Till och med för döden. Människan skulle egentligen ha levt för evigt. Människan är skapad till ett evighetstillstånd. Det är därför vi har så svårt att hantera tanken på döden. Men människan väljer att inte äta av livets träd, utan äta av det träd som Gud säger leder till död. Människan väljer bort livets träd. Och så skriver Paulus i Romarbrevet 6:23 att syndens lön är döden. Alltså människan väljer bort livet och väljer död. Vad gör Gud? Gud är för människorna. Han skapar människorna för att han vill människorna. Och när människorna väljer mörkret och döden så lämnar inte Gud människorna. Utan Gud vill att människorna ska ha liv. Så vad gör han? Jo, han kommer till oss. Han blir människa. Han blir som en av oss. Han hostar. Han är snorig. Han kissar på sig. Gud blir människa. Men det finns ett problem. Och det är döden. Jesus lär människorna hur det är att vara människa. Hur vi ska interagera med varandra. Men hur ska människorna få komma bort ifrån tillståndet av död? Hur gör man det? Och Jesus, han går runt och så gör han fantastiska under. Han möter och pratar med de människorna som ingen annan vill prata med. Han står upp för de som blir orättvist behandlade. Och så inbjuder han människor till att gå i hans fotspår, att följa honom. Men alla gillade inte det. När Jesus hjälper de små så blir människor med makt sura. De som har byggt upp de här strukturerna där människor har olika värde blir sura på Jesus. Han säger saker som gör ledarskapet sura. Han säger att det viktiga är inte att ha en fin utsida, utan att ha ett rent hjärta. Och ledarskapet kan inte hantera det, utan dödar till slut Jesus. För folket börjar sluta bry sig om det yttre, om de religiösa lagarna som de skriftlärda har lärt ut. Så Jesus blir till slut dödad, avrättad på ett kors. Men det stora problemet för Jesus är ju inte ledarskapets förtryck. Det stora problemet är döden och mörkret som människorna har öppnat upp sig för. Jesus utmanar ledarna, men det han framförallt har kommit för att utmana, det är döden. Jesus har kommit för att utmana döden. För att det är döden som håller allt i sina händer. Alltså den som har makt att döda håller allt i sina händer. Det är det som är det stora med farao när folket är i fångenskapet. Farao har makten att döda Israels förstfödda. Alltså han håller i livet och döden. För ingen kan komma tillbaka ifrån döden. Alltså döden är det definitiva. Några av oss kommer ihåg i Nya testamentet berättelsen om Lazarus, Jesu vän som är död. Men som Jesus besöker och väcker till liv. Berättelsen om Jairus flicka, den döde flickan som Jesus ger liv. Eller berättelsen om änkans son i Nain, den döde sonen som Jesus ger liv. Jesus har besökt människor som har varit döda. Och när Jesus har kommit till dem så har de blivit levande på nytt. Jesus har gett döda människor liv. Men de här människorna, de kommer ändå att dö en dag. Och så är det med oss också. Alltså vi får ta emot liv i Jesus. Men en dag så dör Lazarus. En dag så dör Jairus dotter och änkans son. Vi kommer också att dö. Och så kan vi läsa idag om hur människor inom cellforskning håller på att försöka hitta vägar för cellerna att liksom förnya sig så att människan en dag ska slippa dö. För döden är människans stora problem. Jag vet inte hur länge sedan var det du såg det sjunde inseglet. Jag tycker, när jag såg den, då, jag blev så förvånad. Jag hade väntat mig att det här kommer vara den tråkigaste filmen. Det är 3 timmar bara dialog, tänkte jag. Och sen sätter man på och sen så här, ja, men när började sega? Och sen, det här var ju fantastiskt spännande. Rekommendation. En berättelse om hur människan försöker lura döden. Alltså det är ju den här tempelriddaren som kommer tillbaka från korstågen nere på kontinenten. Så kommer han tillbaka till Sverige där digerdöden härjar. Och sen så möter han den här mörklädde svarte figuren som liksom hälsar på honom och säger: det är jag som är döden. Så här. Nej, men jag är inte redo att dö. Jag kan inte dö. Så försöker han lura döden. Och så utmanar han döden på ett parti schack. Ja, men jag kan nog ändå lura döden. Men sen så i tillfället så sitter tempelriddaren och biktar sig. Och i biktbåset och bredvid så biktfadern som han delar allting för. Så inser han till slut: nej. Det är ju döden jag har biktat mig för. Alltså döden har lurat mig. Nu vet han mina hemligheter. Sen, nu måste även jag dö. Jag tänker att det här är ju ur berättelsen. Människor försöker lura döden. Men det går inte. Det går inte att lura döden. Utan det som händer är att döden kommer att lura dig. Paulus säger: syndens lön är döden. Människorna valde bort livet och valde synden. Och det leder till död. Det är ofrånkomligt. Men så fortsätter han: men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Varför skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 15 och 17: men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni lever ännu kvar i era synder. Varför är uppståndelsen så viktig? Räcker inte med att Jesus dör för mina synder? Räcker inte det? Nej, men om inte Kristus har uppstått så är det oväsentligt. Alltså vad det kommer ner på är Jesu uppståndelse. Men vadå, kan inte Jesus bara få vara en vishetslärare som lär mig hur jag ska leva ett bra liv? Räcker inte det? Varför måste jag tro på uppståndelsen? Varför är det viktigt? För Paulus så är det hela skillnaden. Alltså uppståndelsen är det som allting kommer ner till. Vi kan ta ett ljus och ställa ljuset i ett mörkt rum. Eller hur? Det går att prova det experimentet. Och vad händer? Jo, men rummet blir ljust. Men vi kan inte gå in i döden och se att döden förvandlas till liv. Alltså det spelar ingen roll hur levande vi är. Så när vi går in i döden så har döden sista ordet. Eller hur va? Döden lyser inte upp och så bara, åh, nu kom Fredrik, titta. Nu är döden utplånad. Nej, det händer inte. För döden har sista ordet. Paulus säger att uppståndelsen är hela skillnaden. Varför? Jo, för att Jesus är inte död. Bibelns berättelse är att människorna är död. Du och jag är död. Men Jesus är liv. Och det som händer när Jesus går ifrån det levandes värld till de dödas värld, så är det som händer att livet går in i döden. Och det som är hela skillnaden med när Jesus går in i döden mot när du och jag går in i döden, så är att Jesus är liv. Jesus är livet själv. Och när livet går in i döden så är det samma sak som när jag placerar ett ljus i ett mörkt rum. Alltså döden förlorar sin makt. Döden är inte längre död. När Jesus går in i döden så besegras döden av liv. Lazarus dör igen, Jairus dotter och änkans son dör igen. Du och jag dör igen. För vi bär på död. Men Jesus bär inte på död. Jesus är livet själv. Och när han går in i döden så besegras döden. Därför skriver Paulus, men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Det är det mest grundläggande i kristen tro. Jesus uppstår för att han är unik. Han är någonting annat. Han är liv. Och så skriver Paulus, om ni inte tror på Jesu uppståndelse så är ni kvar i synden. Varför skriver han så? Jo, för att synden och döden hör ihop. Synden är dödens frö. Synden är där vi bär på, som till slut genomsyrar oss så att vi blir döda. Alltså det, konsekvensen är döden. Men Jesus besegrar döden. Och det är därför han kan förlåta synderna. För syndens makt är borta. Den är bruten. Inte för att han är den yttersta domaren, utan för att han är liv. Han är bortom syndens makt. Därför kan Jesus förlåta synder. Och en dag, skriver Paulus, så ska Jesus komma tillbaka och då ska de döda uppstå. Och då uppstår inte människorna som Lazarus, att de får livet tillbaka för att en gång dö. Utan då uppstår människor till ett liv på andra sidan döden. Och det här är väldigt svårt att föreställa sig. Alltså ett liv på andra sidan döden. Vad är det? Och när Bibeln pratar om livet på andra sidan döden så använder Bibeln bildspråk. Det går inte att föreställa sig livet på andra sidan döden. Men det är helt avgörande för kristen tro. Det har fått kristna i alla tider att stå upp för sin tro i kampen mot orättvisor och orättfärdighet. För de vet att döden inte har sista ordet. Jesus har besegrat döden. Och därför kan han också förlåta oss våra synder. Jesus dör och han uppstår. Och när han har uppstått så är Jesus inte längre densamme. Han är inte längre Jesus på den här sidan döden. Utan han är Jesus på andra sidan döden. Det står i evangelierna. Han hade liksom förvandlats. Lärjungarna känner inte igen honom. För att han är inte längre densamme. Han är på andra sidan döden. Där ska vi en dag få vara. Tack vare att livet har besegrat döden. Tack vare att Jesus dog men uppstod. Dödens udd är bruten. Därför skriver Paulus: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och så fortsätter han i Romarbrevet 8:31: om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan stoppa oss om Gud är för... Finns det något som kan stoppa oss? Nej, ingenting kan stoppa oss. För Gud är på våran sida. Inte ens döden kan stoppa oss. För döden är besegrad. Inte ens döden utklädd till biktfader som lockar fram det mörkaste i mig. Nej, för den döden är besegrad. Livet har genomlevt döden och döden har inte längre sista ordet. Och så skriver Paulus i Romarbrevet 8:38-39: ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Vad kan stoppa oss? Vad kan skilja oss ifrån Guds kärlek? Ingenting. Ingenting. För döden är besegrad. Det betyder inte att livet är enkelt. För vi lever på den här sidan av döden fortfarande. Det betyder att vi kommer göra illa varandra. Vi kommer göra illa människor som vi älskar. Och människor som vi älskar kommer göra oss illa. Vi kommer vilja kämpa mot förtryck. Men vi kommer också utöva förtryck. Vi kommer inte lyckas. Det kommer inte gå. För livet är inte alltid enkelt. Jesus har varit här. Han vet hur livet är. Han blev dödad på grund av hur förvriden världen är. Men Gud är för oss. Gud är för dig. Han älskar dig. Och trots att livet inte är enkelt, så har inte döden sista ordet över ditt liv. Det har berättats om ett tillfälle när den sovjetiske kommunistledaren Nikolaj Bucharin höll ett långt fördrag i Kiev på 30-talet. Och Sovjet på den här tiden var starkt ateistiskt, och han hade ett långt föredrag här då om ateismen. Och sen så säger han avslutningsvis: är det någon som har någonting att tillägga till mitt föredrag? Och så berättas det om hur en gammal präst i Kiev reser sig upp, och så ser han ut över församlingen och så ropar han: Kristus är uppstånden. Och så svarar församlingen: ja, Kristus är sannerligen uppstånden. Och det här är ju en kontext där det är farligt för sitt liv att uttrycka den typen av åsikter. Och att göra det liksom i ett partiföredrag är ju verkligen inte oproblematiskt. Men prästen har sett någonting annat. Mitt agerande kan leda till, i värsta fall, min död. Men döden har inte sista ordet över mig. Och församlingen gensvarar: ja, Kristus är sannerligen uppstånden. Det finns inget annat som spelar roll. Det är klart att saker spelar roll. Men det finns inget annat som spelar roll. För Kristus är uppstånden. Döden är besegrad. Därför firar vi påsk. Vi ber tillsammans. Jesus, du ser våra liv. Du ser en värld i desperat behov efter frälsning, för att döden härskar. Och du ser våran vecka, de sista dagarna. Du ser det som vi har gjort bra. Du ser det som vi inte har gjort bra, Herre. Du ser att döden lever i oss. Men det är inte våran förhoppning. Jesus, vi tror att du är livet själv. Vi ber, Herre, om nåd att få slå följe med dig, att få gå i dina fotspår och få bli mer lika dig som människor som får vara bärare av liv i en död värld. Vi ber, Jesus, att vi ska få vara bärare av liv i våran värld och i våran tid. Och Jesus, du ser det som är tungt i våra liv och i våran tillvaro. Jag ber, Herre, att det ska få vara lätt att se att döden är besegrad. Att vi ska få smaka att dödens udd är bruten. För du är uppstånden. Tack, Jesus, för den kraft som finns i din uppståndelse. Och jag ber att den skulle få prägla våra liv i det som vi står i. Och vi ber, Herre, att du skulle få styrka vårt hopp om en framtid på andra sidan döden. Jag ber att den skulle få ge oss uthållighet och kraft i de kamper som vi står i. Tack, Jesus, för att vi tillsammans med våra syskon runt om hela jorden idag får fira din uppståndelse. Tack för det. Amen.